Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Andreas Palm, och det här är ett av mina favoritavsnitt, och det är eftersom att han på ett så sjukt ärligt och ofiltrerat sätt delar med sig av hur det faktiskt är att vara entreprenör. Vi går in på de tuffa perioderna, mörkret, vad det innebär och hur man tar sig ur det. Andreas grundade också Cicron, som är en brand experience byrå, år 2006 tillsammans med sin bror, och som vunnit pris för bästa byrå flera år i rad. Idag driver han premiumvarumärket CDLP, som är på många läppar. De gör underkläder för män, och detta driver han med sin bästa vän Christian Larsson. Eller ja, idag är utbudet faktiskt ännu större än bara underkläder. Och det här är ett varumärke som jag personligen ser upp till, eftersom det har gjort en fantastisk bolagsresa. De är helt briljanta med att bygga varumärke och kampanjer. De särskiljer sig från konkurrenterna och de syns verkligen med hela världens inflytelserika personer och i media. Hoppas ni gillar det. Hej Andreas!
Hej Sanja!
Hur är läget?
Jag mår fint. Jag är glad att vara här.
Jag har jagat dig ett år.
Jag vet, jag älskar persistence.
Äntligen!
Men helt plötsligt så kände jag bara att nu är det dags.
Nu är det dags.
Man måste bara veta, var sak har sin tid.
Jag håller med.
När man har mycket att göra så måste man veta vad man ska säga nej till. Mm. Det är typ viktigare än vad man säger ja till. Mm. Steve Jobs har ett bra quote som jag gillar. När han säger att han är minst lika stolt över allt de sa nej till som det de faktiskt byggde. Mm. För hade de liksom försökt göra allt, de hade säkert så många bra idéer. Men då hade kanske inte iPoden blivit iPoden, och kanske inte iPhone hade förändrat världen.
Nej.
Så man måste vara, ju mer man får på bordet, tycker jag, över tid man tvingas inse vikten av att kunna säga nej till typ allt. Jag har varit i perioder där det är så här, jag kuttar bort allt som går. Medan jag egentligen är en, liksom, jag är en yes-säger. Egentligen.
Mm, är du rädd att du går miste om något när du säger nej?
Nej, men jag tror att jag har inte haft nej som ett alternativ tidigare. Utan jag säger, men det är kul att göra saker. Men jobb har tvingat mig. När man inte har full kontroll över sin jobbsituation, så får man anpassa resten. Annars, alltså, something's gotta give. Annars pajar saker. Och det har jag fått lära mig de senaste åren. Så att jag skulle säga 2018 så skalade jag bort allt. För att kunna hantera det. Den pressen och som jag kände och det som behövdes göras. Så nu börjar jag så här plocka tillbaka saker. Och det är kul. Men det är mån av, alltså, då får du vara step by step. Och när du skickar en påminnelse så känns det så här, kul, det här gör vi. Alltså jag ville det från början.
Ja, men jag förstod
det. Ibland är det ju så att så här, det är inte att ta en promenad hit från mitt kontor. Det är inte tiden man sitter här. Det är bara att ibland behöver man få fokus. Man behöver hålla ett flow för att klara sig. Mm. Och varje avbrott, oavsett om du får ett sms eller att du går och gör en intervju, är ett avbrott i det flowet.
Och att du vill ju vara mentalt här när du väl är här.
Exakt. Så,
jag respekterar det.
Jag är glad att vara här. Men jag hade inte varit här mentalt första gången du reachade ut.
Nej.
Fint att du låg på.
Ja, Nej, jag tänkte det får bli rätt. Det kommer bli av när det är rätt i tid.
100%. Jag hade velat skriva det också. Jag gillar persistence. Så let's do this.
Men jag är nyfiken på, jag brukar vara det på vissa människor, hur de startar sin dag. För jag vet att det kan vara en klyschig fråga, men jag tycker det är intressant lite att höra. Du är en extremt upptagen man, som du precis sa, det är ett flow. Vad gör du för att liksom komma igång bra och vad har du för rutiner?
Det där har ändrats över tid. Under många, många år så peakade jag i produktivitet efter klockan 23 på kvällen.
Okej.
Okay. Jag var en nattmänniska hela mitt liv. Jag tror att när man fick börja bestämma själv, alltså när ens föräldrar inte sa när man skulle lägga sig, så fick jag en sån här freedom-känsla av att jag behöver inte gå och lägga mig. Så att leva på natten, och när jag startade mitt första bolag så kände jag att på natten så hinner jag förbi. Det är då jag jobbar när andra sover. Och är man 26 så kan man ju göra det. Och vara vaken dagen efter. Med åren inser man. Och jag kommer liksom från den skolan av entreprenörskap där man tyckte det var coolt att inte sova. Och det skulle skilja agnarna från vetet. Superdumt såklart. Och på senare år så har jag med många andra fått liksom lära sig, både på grund av att åren går och man behöver mer sömn. Men också vad forskningen säger såklart. Och att man är lite i en annan fas där ett tag liksom... Jag gjorde internships på investmentbanker som Morgan Stanley back in the day. Och okay. Där var ju grejen bara så här, man tryckte timmar liksom. Det var inte så hög nivå på outputen, det var bara att man tryckte timmar. Och jag tog med mig det in i entreprenörskapet, så jag och min bror och mitt ex som var vd, eller som var ledning på mitt första bolag, vi tryckte timmar. Så jag jobbade sent på nätterna och kom inte upp så tidigt alltid. Men sen ändrades det. Jag skulle säga att nu senaste åren så har... Mitt arbete har blivit så mycket mer komplext, så det handlar mycket mer om skärpan jag har i huvudet än timmarna jag lägger. Så jag testade att lägga om och lägga mig tidigt och gå upp tidigt. Och plötsligt så fick jag samma liksom fokus, eller den här momentumet som jag fick på nätterna började få på morgnarna. Fast med mycket mer klarskalle. Såklart, för att när du sover och drömmer så rensas skallen och allting läggs på plats. Så det är därför mycket lättare att ta ett svårt beslut på förmiddagen än på kvällen för många, för att kroppen funkar så. Så min rutin är egentligen nu att min morgonrutin börjar kvällen innan. Jag kollar vad jag ska göra, jag kollar vad jag ska vara, jag tänker på vad jag ska ha på mig på de olika tillfällena på dagen. Och sen försöker jag gå och lägga mig tidigt. In den bästa av världar så kan jag liksom, jag ska inte säga att jag kan vara på jobbet 6, för det är sjukt sällan, men om jag lyckas vara på jobbet 6:30 och merparten kommer in vid 8:30, så är de två timmarna otroligt värdefulla.
Okay.
Det är då jag får liksom gjort. Det är då jag får det viktiga gjort.
Mm.
Och får jag det viktiga gjort och liksom får ner mailkorgen och se till att jag är, att jag inte är, att jag inte har overload i huvudet som man så lätt har. Både som entreprenör eller liksom när någonting växer snabbt. Eller överlag, när det är ganska turbulent. Så får jag det gjort så blir det mycket bättre under hela dagen.
Mm.
Jag kan vara närvarande. Jag kan, mitt jobb som vd idag är ju primärt att lyfta andra. Som Daniel Ek säger, att hans jobb på Spotify är att make sure people do the best work of their career.
Mm.
Och det är verkligen det som vd-jobbet blir. Att starta bolag och vd i början, det är ju liksom... Igen, så här, det finns en packalåde romantik att så här, det är det man ska göra. Det är det man gör. Man gör ju allt, vilket är väldigt suboptimalt. Men det finns romantik kring att ha gjort det, så här, kavla upp ärmarna och göra allt. Och ju fortare man kan komma från det stadiet, desto fortare du börjar bygga bolag.
Okay.
Så man måste ifrån det stadiet ganska snabbt. Men tyvärr fastnar man ofta i det, på grund av att det är så svårt att få den talang man behöver. Men mitt jobb idag där jag driver CDLP är primärt som vd, liksom sätta visionen och se till att attrahera toppmänniskor och att de växer så mycket som möjligt.
Mm.
Att de förverkligar sig själva på bästa möjliga sätt och gör sitt bästa jobb i sin karriär. Det är jobbet. Och det är svårt att göra när man har en full mailbox. Mm. Eller när man har massa saker som tar ens attention. Men liksom man betar av det tidigt, det är det absolut bästa. Så bra sömn och liksom börja dagen med att klära allt som ligger kvar eller saker, stora grejer.
Då går du upp typ 5:30.
Alltså igen, jag säger i den absolut bästa av världar. Frågar du min flickvän, skulle hon inte säga att jag går upp 5:30. 6:30 är bra. 7, Någonstans där. Men det är en stor kontrast mot back in the day när jag brukade liksom, jag var vaken på eller jag jobbade på nätterna. Men ju tidigare jag kommer upp, ju mer jag får gjort på morgonen, desto bättre blir dagen.
Har du nära till kontoret?
Jag hade.
Okay.
Jag hade 5 minuter till kontoret, vilket var otroligt värdefullt under de värsta startup-åren. Där 5 minuter, där varje liksom, 5 minuters intervall betyder mycket.
Ja.
Nu flyttade vi i somras till Kungsholmen. Fortfarande ganska nära. Jag cyklar nu för tiden.
Härligt. Jag är nyfiken på, innan vi dyker in på CDLP, så jag är väldigt nyfiken. Berätta om Sisran.
Sisran startades 2006. Vi satte igång 2005. Lanserade 2006. Det är ett bolag inom Brand Experience som jag startade med min bror. Det här var en tid där entreprenörskap kanske inte var lika vanligt som det är idag.
Mm.
Eller man hade inte lika mycket förebilder. Så jag gick på Handels och jag lyckades inte riktigt bli klar. Jag hade något år kvar och så bestämde vi oss för att vi skulle starta det här. Och så hade de en inkubator då som heter Business Lab. Och Business Lab idag är ju otrolig verksamhet som folk söker till. Man måste liksom komma in.
Aha.
På den tiden var det ingen som sökte alls. Utan det fanns, de var så här, snälla kom, bli entreprenör, vill någon testa det här?
Alla ville bli bankers.
Bankers och konsulter. Det var ju så här, alltså, McKinsey, BCG, investmentbankerna och Procter & Gamble var ju det som tog liksom 90% av dem på Handels. Jag var en av dem som var på både liksom investmentbanksidan och PG. Men så kom den här idén att vi skulle göra någonting liksom inom brand experience. Och vi satt oss på Business Lab, jag och min bror. Det var 3 bolag som satt där. Ett annat bolag drev min idag bästa vän Christian Larsson. Vi kände inte varandra då. Han gjorde musik för varumärken. Så man köpte en Koenigsegg fick man en CD-skiva. Som man kunde spela med som jag körde i 300 km i timmen. Och det tredje bolaget hette Kreditor. Det var 3 peppade grabbar som sen bytte namn på bolaget till Klarna.
Ah.
Så vi 3.
Det var 3. De enda som ville. Och det
var,
blev
vi,
rätt
det var
bra.
Bara vi. Och det är så skillnad liksom. Kontrasten såklart om man går på Handels idag och har förebilder som Klarna, Spotify liksom. Det är så otroligt mycket bolag alltså för att nämna 2 men bara som har kommit från Business Lab och även Budbee tror jag startade där. Det är så otroligt mycket förebilder idag och det är ett stort ekosystem som supportar entreprenörer och allting annat. Det var det inte riktigt då, så det var inte ovanligt. De flesta av alla mina andra kurser började med någonting annat i stort sett, förutom Christian Larsson som blev filmregissör. Men vi satte igång där och tyckte att vi skulle göra brand experience. Primärt var att vi ville hjälpa företag att göra saker utomlands. Det låter som att säga att internet inte var vad det var, det låter som att vi pratar stenålder, men det var inte riktigt det. Så det var ganska mycket duktiga byråer som gjorde saker i Sverige för företag. Utomlands var det inte riktigt det, och så ville vi liksom dra nytta av det nätverk vi hade utomlands. Så det började egentligen där, och jag var vd för Sisran 2016-2013 någonstans, när jag kände att jag hade större kapitel i mig och började planera CDLP. Men det som gick balt med Sisran för mig som grundare, det är ju att det är så otroligt mycket bättre idag än när jag var vd.
Varför då?
Bolaget har växt på grund av duktiga människor.
Ja, men kände du att det blev för stort för dig där?
Nej, inte för stort. Bara att jag hade nått ett kapitel till i mig som var globalt.
Mm-hmm.
Igen, när vi satte igång Sisran så såg man ju inte, det fanns inget totem. Det fanns inget Klarna, det fanns liksom inte de här bolag som hade gått internationellt och gjort superballa saker.
Mm.
Eller det fanns, IKEA. Akne såklart. Liksom. Ja. Men det var väldigt ovanligt. Så att, men det kändes som att vi hade, både jag och Christian Larsson då, min storebror heter Christian och min bästa vän heter Christian, grundat varsitt bolag med båda. Men jag och Christian Larsson kände att vi hade ett större kapitel i oss båda 2.
Ja.
Han var då filmregissör. Så att Sisran var nog, alltså det var ett otroligt äventyr. Jag lärde mig mer där än liksom kanske någonsin har gjort under en sån tidsperiod. Men mycket av att bygga bolag handlar om att anställa människor som är bättre än dig själv, och de som har kommit in efter mitt ledarskap har varit helt otroliga. Så jag är så otroligt imponerad av dem dagligen. Jag och min bror äger fortfarande bolaget.
Är du aktiv?
Nej, så att jag är liksom en aktiv ägare, men inte operativt. Och det är primärt, det är inte för att jag inte vill, jag vill, men när CDLP tog fart så fanns det inget. På tal om att säga nej, det fanns inte ens ett. Jag hade inte varit mottaglig för vad de ens sa.
Nej.
så jag är liksom, jag är strategiskt aktiv.
Ja.
Så sitter vi en våning från varandra också. Så att, jag älskar Sisran, det kommer alltid vara i mitt hjärta. Liksom. Men det är häftigt att se ett bolag igen utvecklas så mycket sedan man lämnade det.
Oh, wow.
Otroligt imponerad. De har vunnit årets Brand Experience Byrå 3 av de senaste 4 åren.
Det...
Allt efter mitt, liksom, efter jag lämnade. Så att det var häftigt att se. Det är, ibland behövs det nytt ledarskap för att ska ta oss till nästa nivå.
Det är inte många som tänker så, eller borde tänka så. Men det är ju väldigt prestige för många.
Ja, jag tror att man vill inte känna sig irrelevant. Men jag tror att det är liksom, så här, entreprenörs dilemma är ju ofta att så här, behövs jag?
Ja.
Jag tror att så här, ja, till viss del. Jag tror inte någon hade kunnat göra sig hjälpet. Ta det dit där idag utan mig och Christian, förutom oss två. Det vi, som, alltså, det vi gjorde hade jag inte sett någon annan göra. Däremot idag så är det så här, skulle jag känna att det här inte för mig längre så går det att rekrytera en annan vd och jag tror fortfarande att CDP skulle bli ett miljardbolag och bli liksom, nå otroliga framgångar. Sen kanske jag kan göra bättre, who knows. Så länge jag känner att jag kan göra bättre och att jag vill göra det så är jag kvar. Mm. Just nu känner jag att jag är på en plats där jag skulle aldrig någonsin överväga att dra. Det är liksom det här, jag har drömt om att göra det här hela mitt liv. Och nu är jag där.
Wow.
Så jag är på en bra plats, vilket man absolut inte är alltid under entreprenörsresan.
Nej.
När man är det så måste man omfamna det fullt ut och inte tänka på liksom, vad Baltic kommer med då eller när vi får ett bud från LVMH eller vad man än drömmer om, utan jag njuter av det till max nu. Men om man inte gör det så ska man flytta på sig, och det var det jag gjorde precis.
Och hur kom ni på idén med CDLP?
Den är superenkel. Alltså det är en jätteenkel story och ganska fin. Liksom. Vi skulle göra någonting ihop.
Du
och Christian Larsson. Ja, exakt. Och vi spenderade otroligt mycket tid tillsammans som bästa vänner. Han var då filmregissör. Gjorde liksom stora kampanjer för allt från Cartier till Mercedes och runt världen. Och jag reste mycket via Cicerone. Så vi reste mycket tillsammans. Jobbade inte direkt operativt, eller jobbade aldrig operativt ihop, men han satt i vårt advisory board och jag var med på hans grejer och vi hjälpte varandra liksom och supporta. Vi delade hotellrum jämt för att det var billigare och för att det är nice. Det är mysigt att hänga. Så vi såg varandra i kalsonger mycket. Och det är inte en jättevacker syn.
Inte?
Alltså tyvärr, idag är det. För inte bara för att vi gör snyggare saker, men vi har också fått, CDLP har också fått andra brands att ändra sin estetik lite grann. Men både han och jag hade ju så här rosa revär och spräckliga mönster liksom. Och tittar man på hur vi var klädda i övrigt så lirade inte det, utan
nej.
Vi båda uppskattar kläder och man kanske sa också, men ny jacka, nya brallor, kul så här. Men så stack upp en så här ful revär med en stor logotyp på. Det var alltid så här den fula ankungen i våra outfits.
Ja.
Som vi reflekterar över, så här, varför har vi så mycket, vi kan styra våra outfits på, liksom, själva. Förutom när det kommer till kalsonger, där måste vi göra kompromisser. För det fanns ingenting som var liksom, som såg klint ut eller som var liksom, i linje med vår estetik. Utan det var liksom så här. Så här, det var barnkalsonger liksom, rymdraketer och slitet. Och frågar man män, det här var ju liksom 2014, frågar man män då om kalsonger, så var det så här, ja men då kanske de kan ha väldigt starka opinion om vilken klocka de har eller liksom sneakers eller jeans eller jacka eller vad kavaj eller monogram på skjortorna. Men på kalsonger så är det så här, ingen preferens, eller så här, får Björn Borg på julafton eller ens partner köper. Och när man pratade med kvinnor så var de ju sjukt upprörda. De bara, det är ett skämt. Liksom, vi lägger fokus och så ser ni ut som barn. Liksom. Men det var en sån grej att det är det sista som mannen tänker på. Utan det var så här, man väljer kallingar. Om man inte var liksom, män var singlar och hade så här fredagskalsong som var lite mindre sliten. Och kanske den som Ljungberg hade på någon så här fräsig Calvin Klein-kampanj för länge sedan. Det hade ofta någon så här, om det väl gäller, då ska jag ha bra kallingar. Men överlag så är det så här, det var den bortglömda delen av en mans garderob. Så vi sa, här borde vi kunna göra någonting där liksom, min bakgrund som bolagsbyggare, och jag hade också, parallellt med Cicero så var jag vd för Anzwibax, jag hade varit i modebranschen och hade väl förstått en del av dynamiken och hur det funkar, både London baserad parallellt med Cicero i början. Så jag hade lite bakgrund inom det och jag hade också ganska mycket tankar kring liksom, kundupplevelse och hela den biten från Cicero och lite andra inspirationskällor. Och Christian som kreatör då, och liksom, filmskapare, fotograf. Men det är det han liksom, jobbade med, men han är ju den mest talangfulla människa jag träffat på genom hela mitt liv. På alla plan egentligen. Lite av en övermänniska vad gäller talang. Så vi kände att vi kan, här har vi någonting kul liksom, vi kan göra. Och det här kan bli våran grej. Så testade vi. Lite omständigheter. Vi lyckades få kontakt med en duktig producent eller en duktig agent i Portugal. Och step by step lyckades ta in lite kapital tidigt, få folk att tro på det, och sen var det igång.
Hur gjorde ni för att få folk att tro på det?
Alltså som entreprenör så måste man ju ha en övertro själv. Liksom. Men det räcker ju inte alltid. Jag pratade med en entreprenör som är ganska tidigt stadig på konsumentprodukt bara häromdagen. Och problemet är ju, du kan inte få folk att tro på det själv. Den gamla playbooken var ju så här, du startar varumärke. Du måste liksom hitta en agent eller distributör i Sverige för ingen lyssnar på dig. För du måste gå enligt branschens regler. Sen så vinner du Sverige, sen vinner du Danmark, Norge, sen tar du en agent i Tyskland och kanske USA. Idag kan ju alla säga så här, hej, vi är världens bästa kalsonger. Eller vi är världens bästa strumpor, skor, leggings, vad som helst. Du kan ju också gå till Mr. Porter direkt och säga, tja, det här är vår grej. Så det går ju att reacha ut på ett annat sätt idag. Men du behöver någon som pratar om dig och säger att det är tillräckligt bra.
Exakt.
Så även om folk liksom gillade mig och trodde på liksom så här, men de tyckte att Christian är säkert duktig och ville supporta, så är det inte på riktigt alltid förrän någon säger att det är det. Någon som validerar det. Och det är lite, det är tråkigt, men det är också för att den gamla modellen har ju liksom disruptats i att du behöver inte längre en agent, utan du kan gå. Alla kan gå till liksom Mr. Porter och säga, alla kan skicka saker till liksom café och säga, kolla vad vi har nu. Det finns alltså, bruset är ju enormt. Därför är det några då fortfarande kvar liksom institutioner som kan validera. Så att, vi vill in på NK. Det tog lite tid, alldeles för lång tid, men när vi väl var inne så tog det ganska kort tid innan vi hade konkurrerat både Björn Borg och Calvin Klein som nummer ett. Men när vi väl var inne på NK så blev det på riktigt. Så även folk som jag tror ville supporta, så var det nog lite mer så här, Andreas och Christians kalsongprojekt. Kul för dem, gulligt. Medan när vi finns på NK blir det på riktigt.
Exakt.
Och när vi kom in på Barnes blir det ännu mer på riktigt. Och när vi kom, nu är de tyvärr inte kvar längre, men vi hade en kort period där, Mr. Port och så vidare. Så att idag så har du massa liksom gatekeepers. Och det kan också vara pressen, när GQ skriver om det, eller när vi vann årets underkläder från café. Sådana här saker gör att det blir på riktigt. Sen är det alltid några som tror på en väldigt tidigt. Daniel Lindström på café behövde ju inte höra från någon annan, utan han såg det och sa, det här är Sveriges bästa underkläder. Ulrika på Ljus, som är Sveriges bästa modebutik, hon behövde inte liksom heller få någon kontext, hon såg det. Och så, det blir sådana grejer då. Då när man kommer in på Ljus och ser att liksom CDLP lådorna ligger bredvid mellan Margiello och Dries Van Noten, då blir det en association. Då blir det så, det här är på riktigt. Men, vi kommer in på Maxfield, det är LA via Jonas Åkerlund, och även det att så här, vi är på Maxfield, vilket det är otroligt svårt att komma in på Maxfield.
Otroligt. Och ni har ju varit
men igen, jag vill bara förtydliga, vi sålde ju aldrig på Maxfield. Det är ju en valideringsgrej. Vi kommer aldrig sälja volym där, men det ger folk en bild av så här, det här märket är på riktigt. Så det blir ju en, det är ju det som är utmaningen i början. Det är så här, hur ska du få folk att se det här på riktigt? Och då behöver du ofta någon som validerar.
Och
de allra viktigaste
det?
Är ju de som gör det tidigt. Och där liksom står i Sverige, står liksom Daniel och Ulrika ut.
Men hur fick ni det validerat? Det är det som är eran. Och att ni är otroligt duktiga på att bygga varumärke. Men jag som är PR-nörd då, det är ju inte lätt att få ut en nyhet i bruset. Och liksom synas i den här pressen ni har synts världen över.
Alltså för att få validering så måste det vara bra.
Ja.
Det är lite det också. Jag tror att vi tittade ju inte bara på så här, okej, vi ska ta bort loggan och alla spräckliga mönster. Utan de flesta när vi satt igång producerade i billigaste bomullen som gick att få i Kina. Och vi valde att lägga produktion i Portugal direkt. Vilket verkligen var skillnad mot andra kalsongmärken. Och kalsonger ska man ju veta att det produceras ju mycket på licens. På samma sätt som om Gucci ska göra en parfym så gör ju inte de den in-house. De säljer den parfymlicensen till L'Oreal eller Procter & Gamble. För de har ju ingen, Gucci behöver inte sitta på kompetens att göra parfym. Så är det även med kalsonger. Så det mesta görs liksom utan kärlek på licens, historiskt. Och i liksom, inte i high-end-fabriker. Så vi gick dit, kände att vi skulle ligga på en högre prispunkt, betala mer för produkten. Började jobba med ett material som heter Lyocell, som då var väldigt liksom groundbreaking, och sen har många följt efter det, så idag finns det ganska många som gör Lyocell. Men då var det ganska groundbreaking att göra ett material som var från pappersmassa och som var mycket, mycket mer hållbart än bomull. Så jag tror liksom vi gav produkten väldigt mycket kärlek. Vi fokuserade på en sak. Vi sa att vi försöker göra världens bästa kalsong. Så här ser vi på kalsonger. Så jag skulle säga att vi var en blandning av produkten, kvaliteten, att vi hade ett sustainability-tänk tidigt innan folk började prata om det riktigt. Och sen Christians otroliga förmåga att skapa ett visuellt narrativ som var lite annorlunda då. Där det hade primärt dominerats av snygga män som spelar fotboll. Ofta 23 år gamla och vältränade och inoljade, fotade i studio. Och Christian plåtade istället, men gjorde mer dokumentärporträtt som plåtade liksom våra vänner i off-moments snarare än så posade. Så det var alltid, det var sexigt på ett sätt, men det fanns alltid en glimt i ögat. Så, att, det var väl det som var grundstenarna. Sen är det alltid, sen är det en massa slumpfaktorer i det här. Liksom. Så att vi lanserade 2016 och fick ganska tidigt. Vi hade en PR-byrå i London som vi har fått kvar fortfarande idag som heter Varg som var fantastiska. Och jag tror vi lanserade i juni och så i juli fick vi liksom en feature i GQ. Pressen gillar ju att skriva nya saker så det finns ju alltid ett incitament i början. Sen måste man ju hålla sig relevant. Men jag kommer ihåg när vi fick den GQ-artikeln i GQ England. Jag bara, nu kommer servern krascha. Det har man ju läst om. Jag bara, nu säljer vi slut. Och så händer ingenting. Så blir man såhär, men vad fan? Det här skulle ju vara, det är då det händer liksom. Så fick en hel sida i Squire, kortare efter i print. Och nu bara, nu händer det. Ingenting då heller. Alltså såhär, små bumps liksom. Men det är, man inser sen det att det behövs liksom, det vi kallar för flerfrontskriget.
Ja.
Du behöver liksom ha bra press. Bra folk som postar samtidigt. Bra kampanj.
Mm.
Bra podd eller vad det nu är samtidigt för att saker ska hända. När folk har, liksom, har många touchpoints samtidigt, när folk ser varumärket mycket på flera ställen, det är då det händer. Men sen blev vi kontaktade med en kille som hade en PR-byrå i New York och som fastnade för varumärket 2017 våren, ganska tidigt.
Mm.
Och började jobba med han tidigt. Och han var avgörande för att vi skulle synas så mycket som vi gjort utomlands. Så, han har varit baserad där sedan dess och jobbat heltid hos oss sedan ett och ett halvt år tillbaka. Men avgörande för att få ut liksom, för att se, jag tror att så här, jag och Christian visste vad vi gjorde, man blir också ganska, man blir ganska smal i vad man ser för man är så inne i det.
Mm.
Medan han såg en mängd intressanta narrativ kring varumärket, om hur vi porträtterar män och den nya maskuliniteten och sustainability och allting annat. Och det här snappade liksom, framförallt den internationella pressen upp. Så ganska snabbt så fick vi liksom, via det försäljning globalt som tog fart. Svensk press var väl också där, men inte riktigt, snappade inte upp det lika mycket.
Nej.
Men internationellt fick vi väldigt mycket uppmärksamhet. Mycket för det visuella narrativet och det som då vi pratade om att det var ett annat sätt att porträttera män. Och en annan typ av män.
Verkligen.
Men också sustainability. Och jag tror att så här, fokus på att vi gjorde en produkt och så att det här är det vi gör bra. Det var nog det som skapade validering.
Och hur har resan sett ut? Har det varit en dans på rosor?
nej, men det är ganska enkelt. Det är osanning att liksom måla upp entreprenörskap som en dans på rosor. Och det vet alla som har byggt någonting. Jag tror inte jag har träffat någon entreprenör som har skapat någonting liksom av substans som inte har gått igenom ett stort mörker. Och man säger det i press, men pressen skriver inte så mycket om det. Så att det har varit allt annat än en dans på rosor. Samtidigt skulle jag aldrig göra det ogjort. Och jag tycker fortfarande att entreprenörskap är liksom det ballaste man kan göra. Det mest äventyrliga man kan göra. Men det är svårt. Och det är svårt i så många olika stadier.
Ja.
Så 2016 var... När man lanserar så är det ju liksom nyhetsbehag.
Ja.
Som en ny relation. Och allt är glatt liksom. Och folk är så här, kul grej, roligt och... Man är så otroligt glad för varje grej som händer. Så här, man får en artikel eller någonting. Eller så här, shit, varje grej liksom är validering för en själv när man är på rätt spår. Och det är otroligt kul, men det är också väldigt naivt. För man anar inte vad som väntar. Och om man visste det, då skulle många inte startat. Såklart. Så jag vill absolut inte liksom skrämma folk att inte starta. Man ska starta. Man måste bara vara beredd på att det är liksom en bumpy ride. Så 16 naivt och kul. 17 kul, men insåg att det här kommer inte bli lätt. Det börjar liksom bli mer komplext. 2018 minneslucka.
Varför riktigt. Då?
För att det var så mycket.
Så mycket jobb eller så mycket vad jobb, är så mycket
mörkret? Mörkret är att du... Jag ska ta klart år. 19, halva 19 var jobbigt. Q1 var jobbigt, 19. Q2 blev bra, andra halvan bra. 20 var bra, 21. Liksom mitt bästa år i karriären någonsin. Med det inte sagt att allting är lätt. Men vi såg ljuset liksom andra halvan 2019 och sen dess har det bara blivit bättre och bättre.
Mm.
Det som är mörker, det är att du har en otrolig, liksom, du har committat så mycket. Du kan ha tagit in kapital från vänner, bekanta och allt möjligt. Och du har liksom lagt otroligt mycket jobb och emotionellt, ekonomiskt, alla resurser liksom, i en korg. För det är inte heller att det kommer ringa rekryterare. Om det ringer rekryterare så säger du såhär, tja, ett jobb till, hoppar av. Det är inte att switcha, utan du committar ju till att göra någonting. Och så vill du hela tiden hålla upp en yta av att det går bra. För om inte du gör det så är det svårt att få någon människa att känna såhär, men jag hoppar av det här bra jobbet på Acne och kommer till den här startupen. Du vill ändå visa så här händer någonting bra, right?
Ja.
Så du måste attrahera kapital och talang. Kapital är mycket lättare. att attrahera en talang tycker jag. Med det sagt, inte att det är lätt, men talang är rätt svårt i början och det är rätt frustrerande. Så man måste liksom hålla en yta ut och det går bra, och så måste man måste göra så många olika saker, speciellt om det är i vår bransch, det är så många olika talanger som behövs, eller så många olika kompetenser. Så att Christian fokuserar på kreativ och jag på business primärt, men vi kommer ändå ha massa saker som faller emellan, som man måste plocka upp. Och då betyder det att Om du egentligen tittar på så här, när är du som bäst, när mår du som bäst, när gör du som bäst, ja, men det är när du jobbar med någonting som du är bra på, som du gillar, right? Och det kan du göra. Men när du startar bolag så kommer du bara få jobba en liten del med det du är bra på och det du gillar. Det du är bra på och det du gillar kanske kommer in i effekt liksom 2 eller 3 år senare. Så man måste göra väldigt mycket av de sakerna. Och det är fine med timmarna, men det är just kombinationen av att det, liksom, det är allt eller inget. Och att du liksom... Man får känsla av att nu kommer det funka. Och sen så händer någonting. Alltså de här problemen som hopar sig. Och sen för mig då, som hade liksom haft bolag både med min bästa vän och med min bror, så är det ju att när man har en så enkel relation utan allt det haft det innan, och så har man det jobbigt när man bygger bolaget av 1000 olika anledningar. Om man jobbar långa timmar. Så på kvällen så har man inte den naturliga, så vem ska jag ringa? Men jag ringer Christian eller jag ringer Andreas och snackar lite. Så att den... Det, utan då måste man måste ju fylla på energi från någon annanstans, och då gör ju det med andra människor, för att du behöver ha något som inte tänker på det här, som ger dig ångest eller press eller dålig sömn, right? Så det är lite det också, att det är svårt också att hålla upp en relation som tidigare bara har varit good vibes, när man går igenom någonting som båda tycker är jobbigt och där man inte har varandra som bollplank eller stöttepelare längre. Och det gick vi absolut igenom. Vi hade superjobbigt ett tag, men vi visste väl varför. Vi kom ut på andra sidan och idag är vi starkare än någonsin i vår vänskap, för att vi liksom, idag är så lätt att adressera saker och liksom, om någonting skulle vara fel så vi förstår varandra, vi är lyhörda för varandra. Men just så här, jag återkommer till 2018, där det är så här, businessen växer, den är så pass mycket mer komplex hela tiden och du får inte den talang du vill ha.
Så hade det svårt?
Ja, det är det. För att i många fall, om vi utgår från att du som grundare har en viss nivå, så ska du delegera till någon, och så vill ju du att den här personen ska göra det lika bra som dig, right? Och då ska du finna någon som är lika bra som dig, och det är ganska... Ofta är det inte det fallet.
Nej.
Början, right? Men var går gränsen?
Exakt.
Är personen 75% av din förmåga? Delegerar du då? Ja, förmodligen. Delegerar du om den är 50? Någonstans går gränsen.
Oh.
Då går det inte att delegera, då är det bättre att göra det själv. Så du måste alltså ha in folk till din business som är liksom, ja, men någonstans mellan 50 och 100 eller uppåt 75 lika bra som dig. Och det är svårt i början, för du har inte pengarna. Och det är risk, för att när du startar bolag så betyder det att du är riskvillig. De flesta startar ju inte bolag för att de inte vill ha risk.
Nej, exakt.
Att komma in som nummer 3 eller 4 i bolag, det är supermycket risk i det. Det finns inga strukturer och det är nästan som att vara entreprenör. Så då ska du ha liksom folk som typ vill vara entreprenörer, väldigt duktiga, som inte startar själva. Nej. Så det är en ganska svår kravprofil du ska ha. När du över tid får mer och mer talang som kommer on board, så kan du delegera mer och mer. Och i min mening så handlar bolagsbygge om att hitta människor, likt jag sa om sist, att hitta folk som är bättre än mig. Så drömmen är ju att ta in folk som, när du delegerar, så blir det bättre än om du hade gjort det själv. Men de är väldigt svåra att hitta i början.
Köper det. Och som så, du sa innan, man är en attraktiv arbetsplats utåt.
Ja, exakt. Och det, hela den biten, så här. Det är svårt att attrahera talang till startup som inte är, liksom är... Det är klart man kan använda allt möjligt som optionsprogram och mycket annat. Mm. Men du skulle ju ha folk som vill liksom vara med på äventyret men inte vara founders.
Exakt.
Så de ska ta risk men de ska inte vara founders. Och det är en ganska svår kravprofil. När ni blir 5 eller när ni blir 10. Så egentligen så här. Kommer man över 10 miljoner över 10 pers. Då ändras det. Då är det mindre risk och det finns ett befintligt bolag. Och då kommer de här människorna som är trötta på att vara på ett större bolag tycka att det är spännande. Då får du över dem. Men brytpunkten som entreprenör, det är ju när du sitter i ett möte och känner att jag har ingenting att bidra i det här rummet. Det betyder inte att du ska avgå från din roll. Det betyder bara att folk gör saker så pass bra eller till och med bättre än dig. Och det är då man börjar höra liksom operamusiken i bakgrunden. Det är det absolut ballast som finns. Jag tycker det ballast som finns är att se folk växa överlag. Men att När du börjar få ett flöde av bra talang in i organisationen, det är det absolut ballaste som finns. Och det är... Jag önskar att det gick att göra det tidigare.
Mm.
vi har haft talang genom åren, självklart. Men vi har liksom, när man tittar på ett mått som jag ofta återkommer till, liksom, som Netflix ofta pratar om, som är talent density. Så hur hög talent density har du liksom, genom hela organisationen? Så är det mycket lättare att ha en hög talent density när du kommer förbi en viss tröskel av startup-åren. Så att, och igen, 2018 är, när jag refererar till 2018, så är det liksom en komplex business, växer mycket. Alla ägg i en korg, det vill säga hela ens privatekonomi, hela ens emotionella register ligger i den här korgen. Och du, så här, du ska ta det, du vet inte om det kommer lyckas, för det vet man inte.
Nej.
Men man har en, man kan inte veta, men man har en, liksom en övertro på det och ett, samtidigt ett tvivel som gnager.
Men hur är
det? Är svårt.
Hur är det? Jag är så jäkla nyfiken på det här mörka året. Jag menar, alla har en mörk period. Tänk då ni, du driver bolag med din bästa vän. Hur har ni gjort för att överleva det här? Alltså, är ni vänner idag att du kan gå och ta en bärs med honom utan att snacka jobb? Alltså, hur har ni gjort med relationen?
Vi är bäst. Alltså så här, det finns fördelar som sagt. Det finns fördelar. Det är att man delar någonting väldigt fint.
Mm.
Både när, liksom, med min bror och med Christian. Med Christian och Christian. Man delar någonting väldigt fint. Man är liksom committed till samma sak. Så man delar ju massa framgångar liksom. Men ja, vi kan ses utan att prata jobb. Men det är... Det blir typ jobb på något sätt ändå. Med det sagt inte att det är forcerat. Och så, nu måste vi gå igenom de här punkterna.
Nej.
Utan vi... Vår vänskap har ju liksom gått från att vara en icke-jobbvänskap till en jobbvänskap. Där vi liksom... Vi garvar åt saker tillsammans och vi delar ju liv liksom på många sätt. Så ja, just nu är det inte problematiskt. Just nu är det bättre än någonsin och vi liksom supportar varandra och förstår varandra. Och det är ett superupplägg. Men det är just när liksom businessen växer, komplexiteten växer, områdena som du är dålig på och inte gillar och som din medgrundare är dålig på och inte gillar tar större plats.
Ja.
Så då blir det så här, okej, jag sköter logistik och kundtjänst och Christian sköter e-com och förutom det kreativa då.
Ja.
Men vad det nu mer må vara. Och att vara i den, liksom den perioden för länge och inte se att det lyfter på det sätt som man tycker att det borde göra, det är otroligt frustrerande.
Mm.
Och tungt. Men man tar sig oftast igenom det. Jag tycker att en stor, jag tycker det är viktigt att prata med folk om den här grejen. Inte bara för min del så, men så här, med andra grundare. Det finns en podcast som heter Masters of Scale som drivs av Reid Hoffman som grundar LinkedIn, en otrolig entreprenör, och han hade ett jubileumsavsnitt nu i helgen där han pratade med några gäster som hade stuckit ut, och en av dem var bland annat Airbnb-grundaren och vdn. Så frågan hela panelen så här, what's the hardest thing with entrepreneurship, och man svarar tillsammans everything. De pratar verkligen om hur svårt det är på sätt som man kanske inte alltid förstår från utsidan, och att det är svårt när man väl är i det, så pratar man inte så mycket om det liksom. Och att det kan kännas ensamt att inte kunna luta sig mot någon alltid, och liksom, det är uncharted terror. Du vet inte, det är outforskad mark du är på väg in liksom. Och så är det så mycket på spel. Det är väl det. Det finns en bok som heter The Hard Things About Hard Things som jag också rekommenderar för folk som vill bygga bolag. Jag tror att det är Mark Andreessen som har skrivit den från den här stora riskkapitalfirman. Och i den boken så skriver han om allt som är jobbigt.
Mm.
Och det är fyra sidor som han kallar det struggle. Och det han menar där är att alla som har byggt någonting stort, spelar ingen roll vilket bolag du pratar om, förstår vad man läser i det här, det struggle. Det är liksom så här, du har 32 dagar kvar run rate med din kassa. Och två nyckelpersoner slutar och en fabrik går i konkurs. Det finns ingen manual. Vem ska jag fråga? Hur gör vi det här? Det ska inte gå. Så får du snickra ihop ett sätt att lösa det.
Mm.
Men den typen av press, igen, det brytpunkten är när det kommer ombord duktiga människor. Jag tror alla har lite olika brytpunkter, men för mig är det verkligen nyckeln till att bygga bolag är att attrahera talang, och det är det som gör att det går att skala. För att skulle inte jag och Christian hitta duktiga människor som är bättre än oss, då kommer vi liksom bli ett av de här bolagen som såg lovande ut och sen stannar vi vid 100 miljoner.
Mm.
Det blir inte mer än så. Men ska vi bygga någonting bestående på riktigt och liksom realisera våra drömmar, då måste vi, då är alltså talang, that's it. Det finns inte så mycket mer. Igen, det krävs mycket fram till nu av oss på många olika sätt. Men från och med nu så är det den talang vi lyckas ta in. För det är också den talang som gör att vi kan då höja blicken och inte sitta och släcka bränder.
Nej,
det gör att jag kan tänka på liksom strategi och vision och purpose för bolaget och så vidare. Så att,
är det någonting du verkligen ångrar under de här åren? Där du känner att bara så här, det där önskar jag verkligen att jag kunde få ogjort eller ta tillbaka eller...
Är det någonting jag ångrar?
Alltså som har varit en riktig så... fail.
Jag har inte tänkt på det, så det är en väldigt bra fråga. Nej, så här. Skulle jag starta ett till bolag nu?
Mm.
Så skulle jag... jag skulle anställa personer på högre nivå tidigare. För effekten när du får in en duktig exekutiv är enorm. Men i början så har man inte pengarna och man vet inte exakt vad det ger och så vidare. Så igen, när jag pratade om de 5 åren sedan vi startade då. Så hade jag velat korta ner. Jag tror att man måste genom något, jag tror att det är svårt att gå helt mörkerfritt. För jag tror att även om man har mer resurser och mer erfarenhet så tror jag att har man andra förväntningar. Det kommer ändå komma en period som blir superkomplicerad, säkerligen, det tror jag. Men jag skulle vilja korta ner tiden att komma till där jag är nu. Så min sista dag tog det 7-8 år att komma dit. Med sin hjälp tog det 4. jag tror att man med ett nytt, om jag startar ett nytt bolag, skulle kunna korta ner den tiden genom att hitta sätt att få talang tidigare.
Mm.
Att förstå vikten av det ännu tidigare.
Det, talang är verkligen nyckeln då?
Det är absolut nyckeln. Mm. Det är absolut nyckeln. Det var, jag läste i en bok nyligen att så här, tittar man på bolag som Microsoft, tar du bort topp 20-lagret så är det ett ganska vanligt bolag. Det är liksom... rätt människor. Alltså igen, jag tror bara så här, första gången man anställer en människa som är på den nivån där det på riktigt förändrar bolaget så inser man värdet i det. Och det är lite naivt ibland att tänka så här, men fan, det kanske går att få det ändå genom att bygga upp dem. Och jag är verkligen allt för att man ska bygga upp människor, jag tycker det är superhäftigt. Men att ta in liksom, folk med som har en hög förmåga tidigt är direkt avgörande. Så att jag hade nog vilja korta ner det. Hade vi, jag vet inte exakt hur jag hade gjort det. För att man har inte pengar eller resurser heller om man har inte alltid förmågan. Och igen, som jag säger, det är inte alltid top executives eller människor som har gjort stora saker vill komma till en startup heller, utan det är ofta efter en viss period. Men det är väl det som jag känner är den där pusselbiten som är det svåraste, det är att korta ner tiden tills man kommer förbi den här tröskeln av att så att jag kan vara vd. För nu är jag vd. Alltså som man tänker att ett vd-jobb är.
Inte alltid allo.
Och korta ner tiden från allt i allo till vd, det tror jag är liksom den mest smärtfria vägen att bygga bolag.
Mm.
Sen tror jag också att det när jag ser den här generationens bolagsbyggare så syftar jag på personer som Gustav på Memo som jag tycker startade bolag för, om det var ett par år sedan. Liksom. De känns som att de är liksom så många i den generationen entreprenörer är så otroligt duktiga från start på ett sätt som jag inte var. När jag blev vd, jag hade ingen aning om vad vd skulle göra. Men med alla förebilder som finns idag och alla bolagsbyggen och liksom det ekosystem som börjar byggas med liksom att det finns riskkapital att få från både liksom VC-fonderna men också privatpersoner och duktiga människor som har gjort resan, så tror jag att väldigt många lyckas bygga bolag både snabbare och mer smärtfritt än vad jag har gjort.
Mm.
Så att den här generationen entreprenörer som man ser nu som liksom startade bolag för 2-3 år sedan, jag tycker att det är superimponerande och jag är så imponerad av hur otroligt att de har så stora visioner direkt och lyckas exekvera dem.
Mm. Och gud ja, och det som du sa när ni satt där på handel så att det var ni tre.
Ja, men det är en helt annan. Det är bizarrt. Det låter som att jag pratar om 80-talet, men jag pratar verkligen om 2006. Ja. Så var det då Cicerón Christians bolag som hette jag glömmer. Och sen Klarna. A.k.a. krediter som de heter då.
Ja, det är inte länge sedan.
Nej. Och jag minns verkligen. Jag var så här, när jag gick på Handelsväsa, vilka startade bolag som är från Handels? Och så var man så här, det fanns något namn här och där liksom. Ja. Men väldigt, väldigt, väldigt få. Medan de som var partners på McKinsey liksom höjdes ju till skyarna. Och
ja.
Någon som hade blivit vd på börsen och sådär liksom.
Men det har blivit ett skifte.
100%, det är natt och dag.
Mm.
Och jag förstod nog inte riktigt varför jag skulle bli entreprenör. Men jag hade en person som sa det till mig att de tyckte att det här är nog det du borde göra. Eller jag tycker det är tydligt att det är det du ska göra. Och det är jag väldigt tacksam för idag.
Och för att runda av så vill jag ändå, är sugen på att veta vad visionen och planen är med CDLP framåt. Vad är liksom nästa mål? Och...
Alltså visionen, så här, mitt mål med CDLP det är att må bra av CDLP. Jag och Christian startade det som ett passionsprojekt, någonting som vi kan, liksom att leva genom jobb.
Ja.
Det var vår grej från början, det är ett passionsprojekt. Jag är väldigt mån om att inte vänta på den stora exiten, utan att faktiskt njuta av det fullt ut nu och försöka vara i stunden. Så det är liksom ett personligt mål, att jag försöker vara närvarande och njutande och inte skjuta på njutandet, eller inte skjuta på att vara närvarande med människor som betyder någonting för mig.
Mm.
Så försöka hitta den balansen nu, för att jag vet om att jag vet hur det är när den inte finns där. Så det är liksom personligt att verkligen kunna realisera mina drömmar via CDLP på så många sätt jag kan. Men vi vill bygga ett bolag som vi är stolta över och som introducerar oss till intressanta människor i hela världen. Vilket det har varit. Jag menar, jag har lärt känna otroligt mycket människor, både som har investerat och coachat och hjälpt, eller liksom collaborations med, som har berikat mitt liv så otroligt mycket.
Mm.
Så bygga någonting som är stort, låter fel, men någonting som är bestående och som vi är stolta över.
Mm.
Och som får andra människor att kunna realisera sina drömmar och leva på det sättet som jag och Christian lyckas förverkliga oss själva. Så egentligen liksom anställa människor som inspirerar oss och som vi får se växa, det är en stor rikhet för mig. Som jag tycker är det ballaste som finns. Jag pratar om den här operamusiken när man hör i bakgrunden när det börjar hända. Det är en fantastisk känsla av bolagsbygge.
Och ni är inte sugna på kvinnor, tänkte jag säga. Men in och...
Det är... kommer nog få höra mer om det snart. Nej, vi har vägt fram och tillbaka. Det är klart, det är mycket kvinnor som har sagt så här: är det inte dags för oss snart? Och klart, vi har tänkt den tanken. Samtidigt är det en väg, liksom ett beslut som måste vara väldigt balanserat. Mm. Vi har ett väldigt tydligt narrativ och estetik och hela den biten. Och det får inte kännas som att så här, nu ska jag se det på casha in på kvinnor, utan det måste i så fall vara att vi hittar något som är lika relevant och starkt.
Mm.
Och att vi känner att vi kan addera någonting. För det vi adderade för män, eller till den kategorin, och då pratar jag både liksom kalsonger och swimwear och t-shirts och så vidare, för kollektionen har ju växt. Jag tycker verkligen att vi adderade någonting till den kategorin och att vi faktiskt ritade om den i mångt och mycket. Även fast Calvin Klein är en miljard gånger större säkert, så vet jag att de tittar på oss och så här, behöver pay attention till att vi är mer hållbara och liksom har ett annat tänk kring produktion och så vidare. Men om vi kan göra det för kvinnor, tycker vi att vi kan addera någonting som är relevant för kvinnor, då kommer vi inte tveka. Men det måste vara rätt anledningar.
Mm. Jag köper det. Vem hade du velat höra i podden? Gärna någon rimlig eller liksom...
någon rimlig som...
Sen är jag en person som inte ger upp, så det kan
jag
vara någon.
Ja, exakt det jag tänker. Så vem jag än säger, du kommer ändå ligga på att personen säger ja. Jag har tre personer.
Jättegärna.
Haisa Mohammed. Otrolig entreprenör och kreatör som har ett märke som heter Uniform Parfym.
Aha.
Han är intressant och spännande. Jag skulle vilja höra Nina Simatkowski berätta om hur hon byggde Milky Wire. Och jag tycker att Adam Junior har en väldigt spännande karriärresa. Han är på TikTok idag. Och hans väg dit är väldigt inspirerande, tycker jag. Den tror jag att fler skulle behöva höra, för den är lite icke-konventionell.
Mm.
Det är tre personer som jag tycker är intressanta.
Tusen tack.
Du kommer säkert behöva jaga några av metanen. Jag vet att
du
lyckas alltid.
Tusen tack för att du ville ha mig idag.
Tack ska du ha.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.